Velkommen til en ny episode av Dirigentloftet. Ja, nå håper vi alle blåsemusikkelskere der ute klar for å snakke litt om symfonier for blåsere, men kanskje vi skal snakke om litt andre ting også. Hva sier du, Andreas?
Et spørsmål som ofte kommer opp, tycker jeg, når vi dirigenter snakker med hverandre. Nu är ju den här podcasten riktar sig ju inte bara till dirigenter, men överhuvudtaget hur man utvecklar sitt korps. Så det är ju ett enormt ämne egentligen, och det är också väldigt, jag tror det är väldigt subjektivt, för alla har nog någon sorts mening och så prövar man det i diskussion med andra. Jag tänker att i alla fall om man ska börja någonstans, så är det ju en kombination av, jag tror att det är en kombination av att sätta upp tydliga mål både för sig själv som dirigent och för korpset, men att det också måste sitta ihop med repertoar och vilket korps man har, vad man har för resurser, så att säga. Det här är ju det är ju det i alla fall jag tycker är väldigt stimulerande med. Det är ju att säga, jag har de här spelarna, jag vill spela det här stycket, men det passar inte riktigt just nu. För att vi ska komma dit, vad ska jag spela, vad är vägen dit? Och det sitter ju ofta, enligt min mening i alla fall, och det finns säkert de som inte håller med mig alls här, det sitter ofta i själva repertoarvalet. För valet av musik måste också vara stimulerande på ett helt annat sätt, på en helt annan måte. Det vill säga att de som spelar i korpset måste tycka att det är kul att komma dit och spela för att man spelar just den här musiken. Så alltihopa sitter ihop på ett ganska, inte komplext sätt, men man ska ha respekt för att det sitter ihop, tycker jag. Vi skulle kunna börja där, men det är bara en vinkel av många.
Det är ett stort spörsmål. Mm. Och en ting som också måste tänkas på är ju att vilka förväntningar har korpsen? Mm. Inte sant? Man har ju alltid ett styre i korpsen. Är det ett skolekorps? Vad tänker selvfølgelig barna selv, men også foreldrene, om hvor store ambisjoner man skal ha. Og mange har vel møtt denne som dirigenter for voksne korps, at man har kanskje voldsomt ambisjonsnivå, men kanskje ikke helt innser hva som skal til for å nå sine ambisjoner og så videre. Så det er, jeg tror at det er ganske viktig for en dirigent, ja, i hvert fall hvis man starter i en ny jobb, å ha en god samtale med de man skal jobbe for, altså med korpsstyret, med musikantene, med å være seg barn eller voksne, sånn at man rett og slett avklarer litt, hva er forventningene, hva vil vi? Mm. Hvordan kan det passe med ditt arbeid som dirigent og så videre? At man felles finner en, i hvert fall skal vi kalle det et ambisjonsnivå, målsetning, sånne ting. For veldig ofte så tror jeg det er sånn, ja, konflikter er kanskje et voldsomt ord, men ofte så oppstår det litt sånn, kanskje ikke helt optimale arbeidsforhold da, fordi at sånne ting ikke er grundig nok snakket om. Så jeg tror den er ganske viktig å ta, altså. Mm. Så tidlig som mulig, men om man har jobbet et par år og føler det bikker litt, så kanskje skal man tenke over, har vi egentlig hatt den samtalen? Skal man kanskje gjøre det likevel?
Og sen er det jo også en fråga om selvbild, og det her er jo a touchy subject, derfor at det blir jo ofte veldig personligt, og da prater jeg ikke bare om dirigentens selvbild, utan faktisk orkestern eller korpsets selvbild. Jag tror att det inte är så ovanligt att det finns båda, alltså självbilden kan både vara väldigt negativ eller för positiv i förhållande till vad man vill spela för repertoar. Jag tycker ofta under de år jag har dirigerat i alla fall att man möter korps som kanske har en ambitionsnivå som man kan beundra därför att man vill spela stora ting, och som blir väldigt nästan förnärmande när man säger att det är lite tidigt, vi borde spela det här först. Och det kräver stor diplomati, tror jag, och det kräver också en ämne att förklara ting, alltså att vi ska dit men vi måste gå den här vägen. För svaret man kan få direkt är, vad menar du? Det där kan vi absolut spela. Mm. Och då måste man ju som ledare också säga, inte än, inte tillräckligt bra just nu. Vi måste utvecklas och den vägen ska vi ta över den här repertoaren eller med den här gästsolisten eller... Allting handlar ju om vad man själv har för plan, alltså också. I kombination med det som du så fint uttrycker. För jag tycker faktiskt att det är fint det här med att man, vad var du sa, klär av. Alltså att man faktiskt...
Ja, avklarar.
Ja, avklarar. Att man faktiskt frågar dem som kanske till och med betalar en pengar för att dirigera. Vad tänker ni?
Ja. Alltså, du nämnde detta med att det är viktigt att de har lyst, altså de kommer på øvelsen fordi de har lyst til å spille den musikken. Mm. Tenker du i forhold til dette med repertoarvalg, kan jo være, og veldig ofte ser vi jo i voksenkorps, så har man jo gjerne en musikkkomitee, du jo litt inne på det, men dette med vanskelighetsgrad, men hva, velger du alltid repertoaret selv når du på?
Nej, nej, det kan jeg ikke säga, men jeg tycker at jeg har blivit bättre på att säga nej när jag inte tror på någonting. Mm. Alltså för i första hand för min egen skull, för att det blir så väldigt mycket arbete för väldigt lite resultat. Om man som dirigent och någorlunda erfaren dirigent ser att det här kommer inte att bli så bra som jag tycker att det förtjänar. Mm. Dels det, men det är också det att man måste ha någonting annat att erbjuda. Man kan inte bara, eller det är klart man kan säga nej. Men det är mycket bättre om man säger nej, men jag tycker vi skulle kunna spela det här. Mm. Och det är då man måste gå över i en slags försäljarposition. Om det är ett musikstycke som du som dirigent känner till, men som musikurvalsgruppen eller vad det är, inte har en aning om vad det är. Mm. Och det är klart att då uppstår en viss misstänksamhet. Sådär. Varför ska vi spela det? Det har ingen hört talas om. Då måste man kunna förklara, jo, för att det här är bra för vårt slagverk. De har varit undersysselsatta och vi har 8 stycken. De måste få spela något ordentligt. Mm. Det är ju dirigentens eller ledarens en av uppgifterna, menar jag. Faktiskt att ta ansvar för det här.
Ja, som vi har sagt nu så är ju repertoarvalget är ju väldigt viktigt i när vi ska utveckla ensemble. Och idag ska vi snacka lite om symfonier för blåsare. Då snackar vi ju gärna större verk som verkligen kan utveckla ensemble hvis man jobbar med det. Symfonier för blåsare, Andreas, vad finns?
Ja, alltså det finns väldigt mycket som kallas för symfoni, men vi kanske ska definiera begreppet symfoni utan att göra det för torrt analytiskt. Symfoni betyder ju, som vi alla vet, tror jag, samklang. Jag tycker att det är en ganska fin inspirationskälla egentligen, för även om den kan vara, en symfoni kan ju vara väldigt komplext skriven med kontrapunkt, alltså, så är det ändå något som ska klinga samtidigt. Det är ingen sång, det är ingen text, det är ingen story, utan det är något som klingar samman. Det tycker jag är en bra utgångspunkt. Och symfoni låter ju för oss korpsmänniskor, så låter det ju stort. Mm. Därför att symfonin i sig själv är ju en form som inte är så vanlig. På konsertprogram, det finns många symfonier, men det är inte så vanligt att vi spelar symfonier för brassband eller blåsorkester.
Eller kan vi se att vi spelar kanske fler symfonier än vi tror, men att det gärna inte heter det alltid.
Så kan det vara.
För det finns ju ganska många stora verk för blåsare som gärna inte, och akkurat detta med formen symfoni. Mm. Om vi går helt och tänker Haydn, så det är ju ett begrepp som är ju mycket större än det. Mm. Inte sant? Det finns ju verk som kallas symfoni på 4-5 minuter till och med.
Mm. Visst är det så. Mm. Och det är ju, det är roligt att du tar upp Haydn, för jag hade tänkt nämna det där med att vi ska väl mest snacka om originalmusik, är det väl tänkt, men ända sedan Haydns tid har man ju också transkriberat symfonier. Mm. Alltså under Haydns egen levnad så var det rätt normalt att man tog symfoni 85 eller 91 eller vad det nu var. Så gjorde man en blåsarversion för en blåsensemble. Därför det var ju ett sätt att sprida musiken, att sälja den. Andra sådana här saker är ju in på 1900-talet. Sibelius andra symfoni finns ju i sin helhet av en finsk militärmusikdirektör som var god vän med Sibelius tyckte att det var okej, helt enkelt. Shostakovichs 7:a, den stora Leningrad-symfonin, gjordes i en blåsorkesterversion som spelades av 600 militärmusiker i sovjetisk radio under kriget. Så att det här med att,
och så Beethoven finns.
Ja, Beethoven finns ju. 7 och 8 finns ju för blåsensemble. Men det jag vill, poängen med resonemanget är att vi i korpsbevegelsen som spelar det som vi skulle kunna kalla mindre format, ibland har vi behövt spela det som teoretiskt sett är ett större format, därför det är mer krävande, det är längre verk och ibland mer musikaliskt, faktiskt ett djupare innehåll. Mm. Därför är symfonin som form viktig, tror jag. Men låt oss prata om några symfonier, originalsymfonier.
Ja, det kan vi följa lite vidare när vi snackar om transkriptioner. kan jo også nevne at det finnes jo norske symfonier, orkestersymfonier som også er arrangert. Johan Svensson, andre symfonien, ble jo først arrangert i hans egen tid. Var det Adolf Hansen det som
Adolf Hansen gjorde det? Ja.
Mm. Men så finnes den også i en moderne versjon, ganske ny for moderne besetning. Hele symfonien kan spilles satsvis eller helt. Og jeg må innrømme, jeg sitter her og husker ikke navnet på arrangøren i farten, men går man på korpsklassikere.no så finner man materialet på det da. Så, og mye av det egner seg godt for korps. Også Halvorsen finnes, i hvert fall utdrag av andre symfonien vet det finnes. Så, Men ja,
original. Precis som Elgars, till exempel Elgars första symfoni finns ju i en version för brassband från Elgars tid. Och han tyckte det var rätt okej. Okay. De hade ju kortat ner en lite tid, men han tyckte att de här sprången, de här vide som hade skrivits in, det var helt okej. Okay, för det viktiga var med, sa han. Så att det var ingen big deal för många av de här. Idag kan vi tycka att det är lite så en helig ko att översätta. Men för komponister ända fram till mitten på 1900-talet så var det här rätt så normalt att man tog deras musik och gjorde för blåsare. Brahms akademisk festouvertyr till exempel gjordes ju av under hans livstid, och han sa det här är faktiskt bättre, för det är ju ett blåskasterstycke egentligen. Hade jag kunnat skriva för blåskaster hade jag gjort det, sa han. Och den versionen som staben här har spelat, som är den gamla som kom ut och nu, den klingar ju utmärkt. Så att man ska nog inte vara så rädd för att spela de här transkriptionerna. För det finns ett musikaliskt djup i dem som man har glädje av.
Men ja, originale symfonier. Alltså, vi kan ju börja med att nämna ett par personliga favoriter kanske. Mm. Och jag är ju väldigt glad i den B-symfonien till Hindemith. Mm. Som jeg har hatt gleden av å gjøre flere ganger. Og en litt sånn artig historie om den. Det er jo en flott saksofonsolo på andre satsen, som er litt sånn burlesk, kan man si, i karakter. Og noe av det mest fantastiske jeg har fått lov å være med på er å jobbe i Sør-Afrika med noe som heter National Youth Wind Orchestra. Veldig høyt nivå musikkstudenter og sånn. Og der gjorde vi den symfonien. Og på andre satsen, han som spilte den saksofonsoloen, han var vokst opp på et sirkus. Mm-hmm. Og var trapesartist og sånn, og ja. Og høre han, som da også hadde lært å spille saksofon i familien sitt sirkusorkester, og høre han spille den soloen på andre satsen, ja, det blir vanskelig for meg å få den like riktig etter det, altså. Det var burlesk, det.
Ja, men det er vel herligt.
Fantastisk.
Noterna er jo ikke noen lag, det er jo et material vi arbeter med. Sen får man väl avgöra själv hur långt utifrån stilen man kan gå. Men det är väl klart det är uppfriskande.
Det var en personlig upplevelse som jag i alla fall inte glömmer så lätt.
Nej, Hindemiths symfoni är ju enastående. För den är så välskriven. Den har ju sina utmaningar, vad ska jag säga, besättningsmässigt. Slagverket är väl, om jag minns, ganska litet. Alltså ja. Så det är inte så mycket att göra för slagverket.
Nej, har man ett modernt, stort norsk Janis Jakob så kan det vara att det blir lite sure miner i slagverket. Ja.
Precis. Och det vill man ju inte ha.
Nej, men de kan ju, ja. Men det är alltid att säga, de kan ju laga kaffe, men det kan hända slagverket ja. Inte.
Nej, men det är ju... Det där har vi ju snackat om tidigare, du och jag. Det här med sysselsättningsgraden också är ju viktig. För det är så mycket att göra i... Det är så mycket att jobba med i en sån symfoni. Så att man kan nästan, i värsta fall glömmer man ju bort slagverket som faktiskt inte har någonting som är särskilt komplicerat heller.
Ja. Men vi touchar bort i något som faktiskt är viktigt nu. För att vi snackar om, en del av det vi tar upp här är ju att bli känt med gärna historiska repertoarer vi har. Klassikerna om vi vill. Men så är det ofta sån att där är inte slagverkstämmen tillpasset... Vad ska vi säga, alla tillpasset befäl, men alltså de funkar kanske inte helt för ett modernt stort korps som gärna har 8 slagverk och sånt. Och det är ju en utmaning där.
Det är det.
Man vill ju gärna att den musiken ska spelas, men man kan ju inte bara rasa igenom Hindemith liksom, det ska jobbas med. Så det där är en problemställning.
Ja, och sen det finns ju brassbandrepertoaren också i hela den här, vad ska jag säga, hardcore brassband classics från de skriver mellan 1920 och 1940. Är ju skrivet för ett minimalt slagverk egentligen. Mm. Och ja, det var någon som berättade för mig att när de hade konkurrenser i England på den tiden, då hade man ju alltså utan slagverk. Mm.
Det første originalverket for brassbanden, den Labor and Love, gjorde jeg på konsert senest nå på lørdag. Og der var det jo originalt ikke slagverk. Nettopp fordi at de sto vel og spilte og i Crystal Palace eller hva det var, sto de og spilte, og var ingen slagverkere med. Men den versjonen jeg gjorde nå, det er jo kollega Andreas Lien Rød, han har laget en versjon av Labor and Love, vasket så å si notematerialet litt, og laget slagverkstemme.
Fint.
Så det er en måte å gjøre det på, og det funker utmerket altså.
Og jeg tror ikke at det er fel, og jeg tror ikke at kompositørene heller skulle vende seg mot det. Jeg tror faktisk at de skulle tycka at det er bedre at deres musik spilles.
Helt klart.
Helt enkelt.
Og det er jo en tilpassing til moderne besetning, kan vi si, ikke sant?
Den stora romantiska symfonin som vi glömmer bort, jag tror att vi glömmer bort den, det är ju Berlioz symfoni Funebre i triumfal, som skrevs till en att spelas marscherandes, vilket också är, det ska man ju kanske inte göra, det anbefalles icke att gå och spela det här stycket, det är praktfullt som det är.
Fantastiskt.
Ja. Men alltså den första satsen gick man då fram till det här monumentet, revolutionens offer var ju begravda vid Bastiljen där, den här kolumnen, där, den här pelaren. Och där spelade man andra satsen och sen spelade man då den tredje också på plats. Men den första lär då Berlioz har dirigerat med en sabel, han har gått längst fram. Framför genom Paris smala gator, men det var ju ingenting som satt ihop för den här gigantiska blåsorkestern, den militärorkestern, den blev ju 200 meter lång i de här smala gatorna. Så det var tydligen ett fiasko på sätt och vis. Icke desto mindre är det ett verk av en av de riktigt stora för blåsorkester. Inga saxofoner, men rätt mycket i slagverket att göra ändå.
Här är det kanske någon korps där ute som tar den utfordringen på 17 maj i år. Och framför Berlioz i barnetåget. Det kunde varit.
Ja, nej, men det är ett fint stycke. Man ska ha en väldigt duktig trombonist för att göra den här mellansatsen som är ett stort trombonsolo egentligen. Den finns ju också i bearbetade versioner naturligtvis, men jag tycker att det är ett fantastiskt stycke. Symphony funebre et triumfal heter det.
Jag syns det var det som du sa lite sån inledningsvis om vad är en symfoni, så detta här med att det är inte nödvändigtvis en form men en, alltså en samhandling, samklang. Då kan vi ju kanske se si lite om Stravinsky, så till och med denna här blåse symfonin, så har det i titeln sin. Vad är titeln på den igen?
Titeln är ju märkligt nog Symfonis av wind instrument. Alltså blås, samklanger av blåsinstrument.
Men att det är off i wind instrument.
Och det är ju det att det inte är att det är samklanger. Det är inte singularis, det är ju inte symfoni av, utan symfonis av wind instruments. Och det har ju väldigt, det, just det stycket har väldigt lite med den klassiska symfoniformen att göra. Det är ju mer en slags, jag ska säga, i någon sorts A, B, A, B, C-form. Om jag nu ska vi inte gå in på för mycket detaljer. Men den har väldigt lite med en symfoni att göra. Men jag tror ändå vi måste kategorisera, om vi ska kategorisera och lägga saker i rätt låda eller rätt äske, så är ju, hör den hit på något sätt.
Men jag syns att det är lite intressant med detta begreppet. För det att må det absolut ha det i titeln, så kan vi ju se på Harald Sæverud för exempel, norska komponisten med ensats i symfonier, Dolorosa, Salmesymfonien och så vidare. Ensats i verk. Och vi snackade så vitt om för sändning om dansk komponist som heter Langgaard. Rud Langgaard, han har en symfoni som är över en timme lång. Och en symfoni som är 4 minuter och så vidare. Så när vi då tar med alla stora korpsverk som gärna har andra titlar, kan det nästan kallas symfonier det också, tänker jag. Det är ju detta stora formatet och
precis.
Ja, som är intressant. Men när du snackar om titlar och sånt, så har vi ju, kan vi ju kanske pensa över på lite norsk.
Härligt.
Ja, och då tänkte jag ju, jag må ju dra fram Geir Tveit. Och jag nämnde ju Sør-Afrika. Jag hade faktiskt med mig musik av Tveit till Sør-Afrika och detta National Youth Wind Orchestra. Jeg liker å tro at jeg må jo ha vært en av de første som har gjort Geir Tveit i Sør-Afrika. Jeg vet han selv var i Nord-Afrika og turnerte og spilte og så videre. Men jeg tror ikke han har vært spilt mye i Sør-Afrika. Altså.
Hur reagerer de?
De elsket det. Det var helt fantastisk. Og det er noe med denne urkraften i... Du vet, Tveit, der er det jo... Også, for oss vestlendinger så er Tveit et eller annet, det er et eller annet helt spesielt, altså. Du kan liksom kjenne fossefallene og regnværet og ja, kan liksom kjenne elementene litt i musikken. Altså. Så for meg personlig så var det vanvittig sterkt å være så langt hjemme fra. Og så, ja. Men i alle fall, det stykket vi gjorde da, det var jo da Symfonia di Sofiatori. Og Tveit, han har en symfonietta di Sofiatori som har fire satser. Altså en liten symfoni kaller han det for, som har fire satser. Og så har han da Symfonia som har tre satser. Så her kan man jo bli litt smått forvirret.
Ja.
Symfonietta var vel noe som var med i en konkurranse når han behøvde penger, og det gjorde han til stadighet, sier historien. På 60-tallet, Tonika heter vel da, hadde en konkurranse, han fikk en pris for den, mens Symfonia, her gjelder det tunge bein til munnen, den ble skrevet til St. Olav College Band, som var på besøk i Norge. Mm. Var det konsert i Grieghallen eller i Oslo konserthus, det husker jeg ikke.
Det var vel de som, var det inte Egil Hovlands också, fanfarkoral är skriven för samma...
Stemmer. Mm. Jeg mener det var samme anledning. Mm. Da var det nok kanskje Oslo de var i.
Mm.
Ja. Og personlig så synes jeg Symfonia er et ganske mye bedre verk. I hvert fall mer, hva skal vi si, tilgjengelig verk da. Tre satser. Man trenger gode hornister. Og så er det en alldeles vidunderlig vakker tenorsaksolo på tresatsen. Som er litt flott med Tveit, synes jeg, at han bruker ofte instrumenten i litt lavt register.
Mm.
Det er ganske mørkt, ganske mye dype toner. Det blir en helt sånn særegen klang av det. Så hvis man har lyst til å gi litt ekstra til sine si, mørke treblåseksjoner og sånn, så er det et flott verk altså. Men for å si, som du pleier å si, å heise varningsflagget litt, så er det, her skal man være litt obs på notematerialet. Det er min korrigerte versjon. Hvis noen skal til Sør-Afrika i nærmeste fremtid og har lyst til å ta med hjem noen noter, så ligger mine korrigerte symfonier de Sofiatori ligger der, så ta de gjerne med, men det er gjort et arbeid der, jeg mener Bjarte Engeseth har oversikt på det, sånt, så det finnes.
Det er kanskje dags for en ny utgåve da?
Det er nok definitivt dags for en ny gjennomgang av det, men et flott verk er det altså, så anbefales veldig.
Av svenska symfonier för blåsare så finns ju det stora, det fina verket som också är det omöjliga, är ju Hilding Rosenbergs symfoni för blåsare och slagverk, som är ju för en, ur ett korpsperspektiv, en helt felaktig besättning, för det är dubbelt träverk, det är inga horn, inga saxofoner, tre trumpeter, tre tromboner, och ganska utfordrande för slagverket. Det är ett enastående stycke, men det är väldigt svårt att placera in det för vilken blåskaster som än väljer att spela det. Shabadeak är ju trots sitt namn en svensk tonsättare. Han flydde ju då från Ungern på 50-talet och var elev till Hilding Rosenberg, som jag just nämnde. Han har skrivit två symfonier som är stora verk för stor modern blåsorkester, som förtjänar att nämnas i det här sammanhanget, därför att de spelas inte särskilt ofta, men det beror nog mest på att det är formatet på dem. De är svåra, men det är bra musik tycker jag.
Dette var morsomt å høre. Jeg kjente ikke til det, men jeg har hørt en del på symfoniene til Rosenberg. Jeg synes det er utrolig flott musikk. Så ja, dette skal i hvert fall jeg sjekke ut. Det høres veldig spennende.
Ja, og det finnes jo nesten en YouTube-innspilning med Arméns musikkår som jeg tror ikke finnes på YouTube lenger. Derfor det er dyrt å hyre det der materialet, og forlaget vil ikke låte oss ha det ligge ut.
Leiemateriale, altså. Ja.
Det finnes, jeg tror faktisk at det bare finnes en skivinspilning, altså det finnes en platteinspilning på verket, en litt eldre innspilning svensk. Men det er et enastående verk som jag gärna vill lyfta fram här.
Stig Nordhagen, så är ju en av de stora nålevande komponisterna för blåsare i Norge. Han har ju skrivit en symfoni som heter Solitude Standing. Väldigt flott musik, och där snackar vi ju NM elitdivision nivå, så det är ju ett stort verk. Men där har vi ju för exempel mer än något att göra för slagverk också. Så ett moderne symfonisk verk för blåsare. Lite i den amerikanske tradition kanske.
Och det är så fint att du tar upp Stig Nordhagen, därför att han kommer ju, nu är jag ingen spåman, men hans avtryck på Janitschar och brassbandmusiken, det kommer att vara, alltså det är där för att stanna. Han har gjort så mycket för den musik som skrivs idag, tycker jag. Så att jag tycker att vi ska glädjas åt Stigs arbete. Och så, det finns ju flera norska komponister, Torstein och Nilsson. Norge har ju väldigt många fina komponister just nu, tycker vi i Sverige. Vi tittar ju lite på det här och är lite avundsjuka. Så därför vill jag gå rakt över på någonting annat.
Ja, men altså for å gjøre det litt mer avundsjuk også, kan vi nevne, du nevner jo Torstein Åge Nilsen, som også har skrevet i stort format for Blåsa. Det er jo ikke lenge siden han skrev en, et stykke på bestilling fra Sandvikens ungdomskorps i Bergen, som ble brukt på NM. Og det er rett og slett, ja, å sitte her og huske titelen nå, men det er i hvert fall mange satser og beskrivelser av Bergen da. Da kan det jo bli fort veldig patriotisk.
Ska vi ta båten över Atlanten till Amerika nu från Berg om vi lämnar Västlandet?
Tar vi Statsråd Lehmkuhl och
seglar det gör, vi seglar över. Och för att det, några symfonier som vi måste nämna är ju de här som kom på 50- och 60-talet som faktiskt är symfonier. Jag tänker på Giannini's tredje symfoni som är inte så känd idag, men jag tror att den spelades i Norge och Sverige när den var ny i början på 60-talet. Så det är ju ett genomkomponerat tresatsigt verk tror jag. Och det går hand i hand med Darius Milhaud som är mest känd för sin svit francés, men han har ju också skrivit en West Point symfoni till militärhögskolan där, West Point, som har en väldigt fin musikkår. Vi kan också nämna Persichetti som många av oss som sysslar med blås känner till. Han är inte så känd utanför, men har ju skrivit sin sjätte symfoni för blåsare, för stor modern blåsorkester kan man säga. Persichetti har ju också sitt divertiment och som många som lyssnar på det här kanske är bekanta med. De där tre symfonierna och några till, alla spelades ju in av en ensemble som vi alla är skyldiga stort tack, nämligen Eastman Wind Ensemble som redan på 1950-talet spelade in repertoar som vi här på andra sidan Atlanten faktiskt knappt hade hört talas om. Och de har ju haft den goda smaken att behålla de här upptagen i sin katalog så att det är lätt att finna dem på Spotify. Alla Eastman Winds inspelningar. Och det är klart att vi kan tycka att det låter lite gammaldags, själva soundet sådär, men musiken i sig själv och musicerandet är fortfarande enastående. Och man har mycket att lära av det. Så att den här amerikanska, vad ska jag säga, jag vill inte säga skatten för det låter ju överdrivet, men den här lilla, de här tre verken jag nämnde, det finns ju flera symfoniska verk och som också heter symfoni i den amerikanska repertoaren. Men Giannini, Persichetti och Darius Milhaud, West Points svit eller symfoni är det nog. Och sen finns det ju också Morton Gold,
ja.
Ni vet han...
Är det han med American Salute?
Exakt, Morton
When
Gold.
When Johnny Comes Marching Home.
Exakt, och Morton Gold har ju skrivit väldigt, väldigt mycket musik. Och det vi känner bäst är ju American Salute. Där man egentligen måste ha tre fagotter i början. Ni vet, med tre fagotter. Det är väldigt få som har tre fagotter. Ja, men det låter fantastiskt när man har tre fagotter.
Kan han man har eventuellt också... till, i nöden använda en euphonium där kanske?
Ja, precis. Och euphonium kan ju komma in var som helst tror jag på det. Men det är också skrivet till West Point tror jag faktiskt till den här musikåren där. Ja, det är några.
Nämnde du Maslanka också?
Maslanka. Maslanka är ju populär hos...
Jo, ofta spilt.
Ofta spelar.
Går vi på NM i Bartebyen och så hör vi mycket av det.
Och det är ju hans fjärde symfoni som ofta spelas. Alltså. Och det är väl kanske hans mest kända. Men jag vill
i alla fall här i Norge.
Ja, han har ju skrivit i alla fall 7, tror jag väl. Va? Men 4 är den som jag tycker man hör väldigt ofta.
Det gör man. Populärt verk. Och det ska man inte kimsa av det.
Nej.
Ofta spilt.
Ska vi ta båten tillbaka eller?
Ja, ta båten. Ja.
För, eller alltså, flyg eller jag vet inte.
Nej, jag kan gärna ta båten för jag tänkte lite, hvis vi tänker på symfoni som vi har samklammer som ett större verk då. Vi snackar om lite stora verk för blåsare så har jag... om det kalles en symfoni och tonedikt är kanske mer riktigt, men för mig så är det liksom ett av de större verken för blåsa sig har ett väldigt glädje av då. Och lite i den här traditionen med så att säga maritim musik, beskrivelse av hav i musik, sant? Du kan gå helt till Mendelssohn, Hebriderna och så på den engelska traditionen med Elgar, Sea Pictures, Vaughan Williams, Sea Symphony,
Debussy, La Mer
och inte minst. Men litt for dette med England, så har du jo Peter Graham. Skjønt, Peter Graham er vel skotsk, hvis jeg skal vel være helt, helt korrekt. Men han har et utrolig flott stykke som heter Harrison's Dream. Som jeg, vi snakker om NM her, den har jeg faktisk selv gjort på NM med Dragefjellets musikkorps for en del år siden. Og det er et utrolig flott stykke, altså. Virkelig, hva skal vi si, maler ut bilder, altså. Fantastisk fint. Nok å gjøre for slagverket. Det er veldig teknisk krevende verk. Men har man lyst til å bruke litt tid på det, så er det utrolig god belønning å jobbe med. Og man... Man trenger en helt på woodblock i den låten.
Precis. Är det inte det? Jag tycker man behöver en massa handbells också.
Jo då, och man ska man ska sänka gång ner i vann och massa såna artiga saker. Down in the abyss liksom, och det är jätteflott. Men det detta med den woodblocken här är ju sant, du har en woodblock som går och har pulsen hela tiden mens det skiftes takt fullständigt vilt runt. Ganska festligt. Så den må være stødig også. Og jeg har vært så heldig at de to gangene jeg har gjort dette verket, så har jeg hatt noen unge virtuoser på, så har vært så stødig i time og sånn at det har reddet dirigenten. Og ja. Det er jo hyggelig når det skjer.
Det er bra. Man skal alltid være venn med
slagverket. Man skal alltid være og ofte redde. Vi må jo si det nå når vi har, i stedet for å slå at de kunne koke kaffe, så må vi nå si at det er jo ja, gull verdt å være god venn med slagverket.
Oh, ja.
Helt klart.
Oh ja, och när vi ändå är, vi är ju då Peter Graham, men det finns ju andra engelska komponister som jobbar i symfoniformen. En annan person är ju John Pickard med sin A Gaia Symphony. Och Gaia Symphony är ju förmodligen i sin helhet det längsta brassbandverket som har skrivits, tror jag faktiskt då.
Och det är väl enkelt som sitter här som har spelat in?
Ja, ja. Nej, alltså jag har haft förmånen att spela in det här stycket med Eikanger Björsvik, och men det intressanta är att för vi snackade om det här med behovet av längre verk. Alla, det är fyra satser då i den här som då är jord, vind, vatten, eld. Alla de där satserna är ju långa som ett NM-stycke var och en för sig.
Var enkel sats.
Ja, ja, de är ju en 15 minuter. Jag tror vi var uppe i någonstans totaltid 59 minuter på hela verket. Och det är väldigt långt för ett brassband att spela 59 minuter i följd. Det är det också för en blåsorkester. Men, och sen hade kompositören då skrivit windows mellan satserna där bara slagverket spelar så att man får pusta lite grann. Jag hade lite kontakt med honom för jag tyckte att han skulle göra en Janne Schaar-version, och jag vet att han har gjort stora delar av, så jag tror nog att det kommer snart, alltså hela hela Gaia Symphony. För den som är nyfiken på det så finns det ju då den här inspelningen med Eikanger Björsvik på BIS. Det finns också en, tror jag, med Corey, har också spelat in den. Men det, om vi ska snacka om format för blåsare eller brassband, så är ju det är ett stort format på detta naturligtvis.
Och så är det väl också ett verk av han som heter Eden, hvis jeg husker rätt. Det är samma komponist, men väl lite mindre format. Men också i lite samma.
För mig är det, vi spelade också med Eikanger, så spelade Eikanger Björsvik, spelade vi in den, och jag måste nog säga att det är kanske det vanskligaste brassbandverk jag har dirigerat. Det ser inte så vanskligt ut. Men det ställer höga krav på dirigenten. Och jag är tacksam för det, för jag tvingades utveckla någonting hos mig själv. Det får vi inte glömma, att vi dirigenter, vi är ju rätt nöjda med att dirigera sånt där vi är on top of the world, där vi är kongar och drottningar. Men ibland behöver vi också vara utfordringar. Och då måste man ta ansvar för själv, att man törr och säga att all right, jag ska lära mig det här och göra det bästa. Jag hade stor glädje av att tvingas av Eikanger Björsvik att dirigera detta på en positiv mått. Ett verk som jag tycker är väldigt substantiellt och intressant är ju Ingolf Dahls symfonietta. Och då har vi ju återigen det här som Björn snackade om förut, att symfonietta är ju någon slags diminutivt, alltså en mindre symfoni. Men man ska inte missta sig, för Ingolf Dahls symfonietta är ett stort verk faktiskt. Den är ju också tresatsig, om jag inte minns fel. Och är ett, jag menar att den hör till kärnrepertoaren för stor blåsorkester. Eller stor och stor, men alltså man måste ha sina fyra saxofoner, man måste ha fyra horn. Alltså, till exempel, man bör ha två fagotter, två bår och sådär. Det går ju att spela på mindre, som det mesta vi spelar går att göra på mindre, men Ingolf Dahl är en intressant person. Han,
Det var nästan norsk ut.
Ja, han låter norsk, men han hade ju alltså svenskt påbrå, svensk-tyskt påbrå. Och han var då verksam i Los Angeles och var god vän med Stravinsky på sin tid, och Schönberg som också bodde där. Det var ju liksom en krets som han rörde sig. Och så var han lärare till den berömde dirigenten Michael Tilson Thomas. Mm. Men Dahl var en stor pedagog. När vi ändå snackar om honom kan man nämna hans Music for Brass Instruments, en sextett som är väldigt, väldigt fin, som inte spelas så ofta. En annan person som vi har pratat om i de här programmen är ju Gordon Jacob, som ständigt dyker upp här. Den engelska instrumentationskonstens grand old man, som började i en tid då Holst-sviterna skrevs och egentligen då slutade sin tonsättargärning på 1980-talet. Alltså han täcker ju hela 1900-talet och utvecklades, menar jag nog, under den här tiden. Han har skrivit en symfoni som heter AD78. Och det är en lek med beställarens namn och året 1978 när det skrevs. Den här symfonin är storslagen. Man bör spela den med orgel. Det finns en orgelstämma som är ad lib, men läser man partituret så ser man att det är nog verkligen tänkt att man ska ha en orgel här. Men den är skriven det är som en svit som har växt och blivit en symfoni. Jag tycker det är ett väldigt, väldigt fint stycke, men jag kan inte komma på att jag har hört någon skandinavisk musikkår eller blåsorkesterspelare. Men det finns, och det är inte så svårt att få tag på.
Kan vi också nämna, hvis vi tänker lite rättning skolekorps kanske och sånt, så har jag lyst att känna lite på detta med symfoni. Jag tänker på, okej, kanske en liten symfoni där, hvis vi kan tänka så, men Symfonietta av Gordon Langford för brassband är ju ett jättefint stycke. Väldigt överkommelig och väldigt fint att få, för det som ofta kan vara bra, syns jag, skolekorps, dette her med å lære litt ensemblespill, kanskje ja, kanskje lære å ha forskjellige funksjoner i løpet av en låt, kanskje lære å forholde seg til ulike roller i musikken og sånn, det ofte kanskje litt mangelvarig i en del av repertoaret, så det jo sånne verk veldig fine. Og når vi først snakker om brassbandstykket, så har jeg lyst til å nevne et stykke til som blir veldig lite spilt, og det en sveitsisk komponist som heter, nu ska vi uttala här, kan bli väldigt spännande, Jean Balisat, kan gott henne uttalas, som har skrivit, så vitt jag vet, 2 symfonietter för brassband, som också är väldigt kul musik också. Och han har också ett stycke som är ganska stort i formen som heter Alpesanger, Le Chant Alp eller något sånt, som också är ganska kul. Så det finns lite där ute.
Ja, och vi ska väl snart avrunda det här programmet, men en symfoni som vi faktiskt inte har snackat om som är väldigt viktig, det är Miaskovskis symfoninummer, nu gäller det att säga rätt nummer, jag tror det är 14 eller 12, nu låter jag icke påläst men jag blandar alltihop där, men den är ett originalverk för blåsorkester som är, det är ett väldigt tonalt, melodiskt stycke, men ett bra verk och en rejäl symfoni skriven i en slags, jag vill inte säga att det är skrivet i Shostakovichs anda, för det är det inte, och komponisten hade nog inte tyckt om att jag säger det, men det stycket finns. Det är lite besvärligt att få tag på, för det är egentligen bara publicerat i gamla Sovjetunionen, men det är Miaskovski. Det är ett intressant verk. Det går att lyssna på, för jag tror faktiskt att det finns på Spotify det också. Jag tycker bara att vi skulle egentligen försöka ändra inriktningen, att ordet symfoni ska inte avskräcka utan det ska bjuda in, därför att symfoni betyder att det är någonting som är för oss som spelar. Att det ska
samklang.
Vara, ja, samklang, det ska vara våran hemmaplan, så att det inte känns som ett stort monument som man inte törr att spela helt enkelt.
Så kanske vi har klart att komma lite närmare det idag då.
Förhoppningsvis.
Vi ska laga en spilleliste av det vi repertoar vi har snackat om, repertoarlista, och skulle det vara någon spörsmål om symfonier eller ensemblutveckling eller andra ting, så sänd gärna en e-post till post@dirigentloftet.no. Tack för oss.
Tack för idag.
Du hörte på Dirigentloftet. I studio idag var Andreas Hansson og Bjørn Breistein. Tekniker Sverker Rundqvist. På saksofon Petter Vettre.